Tror att det är några nya ansikten för mig. Fredrik Lignell heter jag, pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Glad att få vara här idag och möta er. Igår var vi ju inne på frågor som har med exilen att göra. Alltså, vad händer med trons folk när man väldigt uppenbart befinner sig på bortaplan? Och vi ska fortsätta på det spåret idag, tänkte jag. Och rubriken för dagens predikan är Sök stadens bästa. Du som är lite bibelsprängd och anar vart vi är på väg med den rubriken. Jag tar den här liksom bakgrunden igen för dig som inte hade möjlighet att vara med igår. Profeterna varnar både Israel och Juda. Ni är med på att det finns två riken på den här tiden. Nordriket Israel och sydriket Juda, som ju splittras strax efter storhetstiden runt David och Salomo, och sedan så splittras riket i två delar. Och profeterna varnar: om ni inte omvänder er ifrån avgudadyrkan, gudlöshet och hänsynslösheten mot de fattiga, så kommer beskyddet att vika ifrån er och då blir ni bortförda till Babylonien. Inte för att Gud egentligen samarbetar med de ogudaktiga babylonierna, utan just för att beskyddet viker. Han tar liksom sin hand ifrån dem och då invaderas de. Han är lite som en desperat förälder, tänker jag. Ni vet, när man har provat allt. Man har vädjat, varnat, förmanat, varit mjuk, varit inlyssnande, försökt skälla. Man har gjort allt som står i ens makt för att få barnet att förstå. Och till sist är det som att, nej men inget hjälper, okej. Du får göra som du vill och så får du själv svara för konsekvenserna. Man kan inte välja åt någon annan. Är ni med? Och det är som att det är det som sker här. Och så blir det precis som Gud har förvarnat. År 597 före Kristus erövrar den första babyloniska hären Jerusalem. Och staden skonas den gången. Man för bort folket i deportation, men inte alla, men många hamnar i fångenskap då. Och för en jude så är det här en extrem händelse. Det är superdramatiskt. Det skulle det naturligtvis vara för vem som helst som förs bort från sitt land. Men det som är speciellt här, det är att huvudstaden och framförallt templet i Jerusalem är liksom det som markerar väldigt tydligt vilka de är. Och det är det som berättar för dem också vem Gud är. Alltså allt det som har haft med deras identitet att göra har liksom blivit hotat och i någon mening stulet ifrån dem. Med det sagt skulle jag vilja att vi läser ifrån psalm 137. Psalm 137 i Saltaren. Och det står så här. Vi läser de fyra första verserna. Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. De som höll oss fångna bad oss att sjunga. De som släpat bort oss bad oss om glada visor. Sjung för oss en sång om Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Om du minns så hade jag en bild på väggen igår där just det där uttrycket fanns med, att sjunga Herrens sånger i främmande land. För de här människorna så är det ju ett missmod som liksom fullständigt har övermannat dem. Förlusten av Jerusalem innebar förlusten av tron. De tillbad Gud i templet i Jerusalem och nu kunde de inte det längre. Och när platsen besegrats så kändes det för dem som att också deras Gud hade besegrats. Alltså i deras världsbild så var det ju så här. Ingenting har kommit åt dem därför att Herren Sebaot, Israels Gud, naturligtvis övertrumfar alla de här usla avgudarna som de omgivande folken håller på och hänger sig åt. Ni är med? Men vad är det som händer när Babylonien med alla sina avgudar plötsligt tar Jerusalem? Nej, men i judens världsbild så blir det ju frågan, vilken gud är starkast egentligen? De är djupt motstulna. Det är ett både tjusigt och lite tragiskt uttryck här, va? De har hängt upp sina lyror i träden. De har abdikerat på något sätt. Eller de har så övermannats av missmod att de inte riktigt... Nej, men det går inte att sjunga nu. Och jag tänker att rätt många kristna kan befinna sig här. Vi var inne på det igår. Man saknar en del av det som kanske fanns förr. Man är stressad och trängd av att vi inte längre lever i ett samhälle präglat av kyrka, av bibel och av tro. Och det känns allt trängre att tro på Jesus i Sverige. Det här är ingen deppig predikan. Vi kommer till något mer så småningom. Men jag tänker att det där känner vi alla av på ett eller annat sätt. Och då blir frågan, hur ska man se på sin tillvaro och sin vandring i tro i ett främmande land? Jag vet inte om du är med, du som inte var med igår. Alltså, när Bibeln beskriver världen så talar den inte nödvändigtvis i första hand om politiska och militära riken. Utan Jesus, han talar om Guds rike och han talar om världen. Där världen betecknar eller står för någon slags det som inte finns i Guds rike. Alltså motpolen till Guds riket. Eller himmelriket som det står i Matteus evangeliet. Och då blir frågan, hur ska man se på sin tillvaro i ett främmande land? Man skulle kunna välja någon strategi. Det första är att man anpassar sig. Det är här man blir som de omgivande folken. Och till sist så är det ingenting som skiljer gudsfolket ifrån de andra. Det fanns en lärare på Örebro missionsskola förr, han jobbar inte där längre. Men han som heter Göran Salberg. Och Göran, han uttryckte det väldigt slagfärdigt en gång. Han sa så här: i Sverige funkar tron som en stomipåse. Den är helt livsavgörande, men det bästa är om ingen annan märker att jag har den. Är ni med? Det är ganska fyndigt sagt, är det inte det? Ja, jag kan inte leva utan denna, men det bästa vore om ingen märker att jag har den. Så riskerar den som har anpassat sig att tänka. En pastor, en god vän till mig som är pastor i en annan kyrka, han sa så här: ibland tänker jag att mina medlemmar, de kan inte få höra något finare än att någon säger, oj, är du kristen? Det kunde ingen tro. Han suckade lite, ni fattar. Så anpassa sig är ju en möjlighet. Annars så kan man ju göra motstånd. Alltså man blir en slags gerillagrupp som ständigt förklarar krig mot allt och alla. Man ritar protestplakat och man liksom fightas emot på något sätt. All religiös extremism funkar ju så. Oavsett om den är kristen, muslimsk, hinduisk eller något annat, vad den nu är. Alltså att man hela tiden går i ständig opposition mot allt och alla. Du hör att jag kanske inte riktigt tror på den vägen heller då. Ett tredje sätt skulle kunna vara att man isolerar sig. Alltså man blir en liten... Alltså rädsla funkar ju så. Man stänger ute allt annat och så blir man en skyddad liten enklav där man håller sig på sin kant. En kultur i kulturen med egna sedvänjor, eget språk, egen tro, egna traditioner. Men risken finns ju då att man avhänder sig alla möjligheter att påverka andra människor och att vara aktiv i samhället. Alltså man blir en liten isolerad sektgrupp. Peter Halldorf, han skriver i sin fantastiska bok om Jeremia, Boken heter Alla himlens fåglar har flytt. Då skriver han så här: den som inte vill bli nedsmutsad blir inte heller inblandad. Det är bra sagt, va? Alltså, när jag har distanserat mig från världen på ett sätt där jag inte har med den att göra längre, därför att jag är så rädd för att bli smittad av den, så har jag ju också abdikerat från alla möjligheter att påverka den. Jag kommer ihåg, jag är uppväxt i Västsverige, strax utanför Göteborg. Och när jag var barn, det var då uttrycket trädkramare myntades. Och det gjorde det därför att man skulle bygga en motorväg mellan Trollhättan, eller mellan Uddevalla och Göteborg. Nya E6-an. Och det var då miljöaktivister kedjade fast sig i träd för att liksom hindra skogsmaskinerna från att gå fram där. Och jag kommer ihåg att jag läste en liten notis i tidningen där någon säger så här: de har ställt sig utanför det samhälle som de vill påverka. Vi behöver inte fundera över om trädkrameri är ett smart sätt eller inte. Jag kan förstå dem på ett sätt. Men jag tänker att det där gäller för väldigt många grupper i samhället. Man ställer sig utanför det samhälle man önskar påverka. Så ni är med? Jag listar egentligen tre sätt som jag inte tror på här. Man kan anpassa sig, man kan göra motstånd eller man kan isolera sig. Frågan är om det skulle kunna finnas ett alternativ till de här inte alldeles framkomliga vägarna. Det är det läget som vi ska läsa en text nu ifrån Jeremias 29 kapitel. Jeremia, han skriver just till den här gruppen. De är deporterade från Jerusalem till Babylon. Och han skriver den här texten ungefär år 594 eller 593 före Kristus. Alltså bara 3-4 år efter att folket har kommit dit. Jag läser ifrån Svenska folkbibelns översättning, därför att jag tycker att några uttryck försvinner i Bibel 2000. Därför läser jag den. Jeremia 29 från vers 4. Så står det så här: så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Där landar vi. Vad är det vi ska höra Jeremia säga här? Han säger: bygg hus, gift er, föd barn och anlägg trädgårdar. Inget av det går fort. Eller hur? Det är ganska långsamma processer. Här finns en del av Jeremias budskap. Och det finns ett ord, eller ett påstående i den här texten som är särskilt bekymmersam. Vad är det? Barnbarn. Det är ju fantastiskt med barnbarn. Jag har en liten Hugo som är vårt barnbarn. Det är ju fantastiskt. Men grejen här är att när han pratar om att era söner och döttrar också ska föda barn här, så säger han ju någonting om att den här fångenskapen inte är över imorgon. Eller hur? Det här kommer att ta tid. De ska vara länge i Babylon. Och trots att en del andra ledare och profeter och predikanter försöker spela ner den här krisen och påstå att den är alldeles strax över, det är lugnt, Gud är ju med oss, att den här lidandet kan aldrig vara länge, så säger profeten Jeremia: nej, det här kommer att ta tid. Ni blir här ett tag. Ni måste skapa er ett liv. Ni måste slå ner era bopålar här och ni måste finna ett sätt att liksom leva era liv i främmande land. Det som beskrivs i den här texten är ju anmärkningsvärt alldagligt, eller hur? Bygg hus, gift er, föd barn och anlägg en trädgård. Det är ju väldigt vardagliga saker som de ska pyssla med. Det enda av liksom lite andlig praktik som nämns här, det är att de ska be för staden. Vi kommer till det om en stund. Men det intressanta är med vilken hållning det här nya livet sker då. Vad skiljer den här strategin ifrån något av det vi har pratat om innan, nämligen att man anpassar sig och bara blir som alla andra? Är det inte det den här texten andas? Nej, det är det inte. Det här handlar helt och hållet om hur man ser på sig själv. Om det judiska folket tonar ner sin identitet och låtsas som att de är som alla andra, då anpassar de sig så att de börjar utplåna sig själva. Men inte det de uppmanas att göra. Om de håller fast vid sin identitet som Guds folk, om de reser på ryggen och säger vi har med den levande guden att göra, vi är hans folk, då kan de leva under väldigt märkliga och svåra omständigheter och mitt i det tjäna honom. Det är poängen. Om de håller fast vid sin identitet som Guds folk, som sända till den plats där de nu befinner sig, om de fattar att Gud går med dem och att de kan påverka sin omgivning, då blir det all skillnad. Är ni med på skillnaden? De anpassade trons folk, de har tonat ner och spelat ner. De tänker inte att de överhuvudtaget skulle kunna påverka sin omgivning, utan det är tvärtom. De blir ständigt påverkade av den. Tills de inte finns längre. Tills de är utslätade. Medan det som uppstår här då, det är något helt annat. Tro att Gud mitt i din vardag, mitt i dina alldagliga, väldigt allmänmänskliga sysslor som du håller på med, går med dig. Om Jeremia hade skrivit till oss här så kanske han hade sagt, men gå till jobbet, gå till skolan, fortsätt att plugga, gå till Kvantum och handla. Pyssla i din trädgård, bjud grannen på en kopp kaffe, men förstå att du gör det som en medlem i Guds folk. Sträck på dig. Förstå att det spelar roll. Vänta, arbeta, lev era liv, räkna med Gud och be. Det är det han säger, va? Då ska Gud gå med er. Det som profeten säger här, det är ju både kärvt och uppmuntrande på samma gång. Å ena sidan säger han, nej men ni kan inte lyssna på de här glädje, de här liksom framgångsgänget här som säger att ni ska tillbaka till Jerusalem när som helst. Ni ska vara här i 70 år. Det är ju svårt att tugga i sig. Många av dem som blir bortförda från Jerusalem kommer naturligtvis aldrig att återvända. De kommer att dö där. Det är en mansålder. Men han är ju samtidigt exceptionellt uppmuntrande. Kom igen nu folket. Gud går fortfarande med er. Ingenting tyder på det. Ni har blivit bestulna på ert land. Så småningom så skövlas ju hela Jerusalem och förstörs. Det skiter sig för att tala svenska. Men Gud går med er. Gud har inte glömt er. Han har inte övergett sina löften. Han finns här. Ni är fortfarande Guds folk. Ni är inte bestulna på framtiden, utan framtiden finns hos er. Gud är med er. Och vilket som är fullständigt chockerande för dem, er närvaro i Babylon kommer att vara till välsignelse också för de människor som har orsakat er olycka. Ser du det? Det är det som står i den här texten. Gud går med er, och om ni förstår vilka ni är så kommer också babylonierna att få del av Guds godhet. Det är ju häpnadsväckande. Det hatade Babylonien som har skövlat dem, som har snott allt de höll kärt, som har tagit dem till fånga. Gud liksom sätter in dem i en mycket, mycket större bild. Kom igen folket, ni är Guds kallade till den här platsen. Fastna inte i självömkan, fastna inte i modlöshet, fastna inte i hopplöshet. Gud är här, Gud går med er. Guds välsignelse ska till och med skvätta lite på de ogudaktiga babylonierna. Så för Guds folket i Babylon och för oss, trons folk, den kristna kyrkan i vår tid, så finns det en hållning här som jag tänker att vi kan ta fasta på. Vi befinner oss i minoritet. Vi ser tydliga tecken i vår tid på att i vår del av världen så har kristen tro och bibliska värderingar fått stå tillbaka. Och många av oss känner av den där utsattheten, kanske på jobbet, bland grannar, i skolan, bland vänner, bland släktingar. Så kan det vara. Jag kommer aldrig att glömma, vi bodde i Kumla innan vi bodde i Linköping, eller innan vi flyttade till Linköping. Och vi köpte ett radhus där. Och så bodde vi granne med en väldigt god gubbe som var från Danmark. Andersen hette han. Och han kom och hejade på oss, vi var de nya grannarna. Och så stod vi och pratade och han var så trevlig. Och vi skojade om trädgården och lite allt möjligt. Sådär. Och så frågade han, aha, vad jobbar du med då? Sa han. Och då hamnar man alltid i lite av en inre kris som pågår i 2 sekunder. Hur ska jag beskriva detta så att det blir begripligt för folk? Så jag sa bara exakt precis som det var. Jag är frikyrkopastor. Och Andersen, han backade 2 meter. I ren pur förskräckelse. Det var ju inte någon förföljelse direkt, va? Men ni fattar. Alltså, det är svårt att vara i marginalen därför att man blir så misstrodd. Sedan dess har en massa besynnerliga saker hänt i Sverige som inte precis har gjort det enklare att säga att man tror på Jesus. Människor har alla möjliga konstiga associationer. Men mitt i det så är det som att det finns en kallelse då. Gör det vanliga. Lev inte som om du när som helst skulle lämna tillvaron utan fortsätt att plantera. Fortsätt att leva ditt vardagliga liv. Men gör det inte omedvetet. Utan våga lita på att Gud har satt dig mitt i din vardag. Även om den kanske inte är alldeles optimal. Hör ni vad det finns för budskap i det här? Du som sitter och tänker, tänk om det ändå var annorlunda. För kyrkan i stort, för församlingen i Nybro eller för mig personligen. Ja, det kan jag relatera till. Jag har på många sätt, många gånger tänkt vad mycket enklare det vore om en del omständigheter var annorlunda. Jag skriver om det i boken Bottenkänning som du kan se här ute. Där jag lägger ut texten en del om en ganska krokig väg som våran familj har gått. Och mitt i det så är det som att det finns en Guds kallelse att faktiskt upptäcka att han rör sig inte i det liv jag borde fått eller önskar att jag hade, utan i det jag fick. Och detsamma gäller för församlingen. Vad vi önskar att det var, som du sa i inledningen här, va? Att alla ungdomarna kommer hit och vi får vara med om världens drag. Ja, men om det nu inte är så, går Gud inte med oss då? Jo, det gör han. Fortsätt lev ditt liv. Sträck på ryggen. Våga tro att Gud är med. Och be för staden. Jag ska säga några ord om det. Varför ska vi be för staden? Där Gud har satt oss. För det första, för att det händer någonting med bedjaren. Jag tänker att det finns en Guds pedagogik i att han berättar för de här arga, förtvivlade människorna som har blivit fråntagna så mycket att de ska be för sina förföljare. De är tillfångatagna, trängda, förnedrade av babylonierna och uppmanas att be till Gud för dem. Det är mycket begärt. Men i detta finns ett djupt beskydd. Det händer nämligen någonting med bedjaren. Det där har du varit med om många gånger, tror jag, va? Det är svårt att tala illa om den man just har bett för. Vi är ju inte tillfångatagna, men bönen för Nybro, för dina grannar, för de som bor och lever här, för det som eventuellt skulle kunna vara stökigt på en sån här plats, precis som på alla andra platser, gör någonting med dig. Det andra är att det händer något när vi berättar att vi ber. Jag arbetar med alfakurser ganska frekvent. Vi har en alfakurs som pågår nästan varje termin. Och det finns inget som är tjusigare än den där tillfället när vi får be för varje deltagare. En del av dem som kommer på Alfa, de har aldrig varit med om det. Och det är en oerhört stark upplevelse för dem när de får höra sitt eget namn nämnas i bön. Det händer någonting när vi säger att vi ber. Tänk om du skulle göra det. Tänk om du berättade någon gång för en granne, en jobbakompis eller någon som har fått covid eller någon som sliter med andra saker i livet. Vet du vad? Jag ber för dig. Prova. Se vad som händer. Det är väldigt få människor som blir arga av det. Och naturligtvis, bönen förändrar faktiska omständigheter. Det spelar roll att vi ber för människor, för platser och för omständigheter. För Gud lyssnar och svarar på våra böner. Den bedjande församlingen som jag var inne på igår förändrar atmosfären i en stad. Och det är som en slags, det är som att jorden, myllan, luftas av våra böner. Avslutningsvis här då. Vad är det? Vad krävs det mest tro för? Att be om perfekta förutsättningar och omständigheter, eller att tro att han finns i det icke-optimala liv som är vårt? Tänk om det är det som är trons blick, liksom. Inte att allt jag önskar blir förändrat, utan att jag ser att Gud finns med trots att allt inte är på topp. Det kommer att ta 70 år, säger Jeremia. Men sen kommer befrielsen. Det finns ett djupt stråk av hopp i profetens budskap. Glöm inte vilka ni är. Lev i främmande land. Plantera, bygg, bilda familj. Få barn och barnbarn och be till Herren. Utbred Guds rike där han har satt dig. Och en dag ska väntan vara slut. Jag ska ge er en framtid och ett hopp, står det senare i den här texten. Jag ska vända ert öde och ni ska få det ni djupast längtar efter. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att du kommer till våra liv sådana som de ser ut. Och att du smittar dem med din närvaro, din härlighet, din godhet, din glädje och din kraft. Var med mina bröder och systrar här i församlingen. Smörj våra ögon så att vi kan se hur du rör dig. Mitt i vår gemenskap, hur du rör dig i den här staden, hur du rör dig i villaområden och hyreshus, på arbetsplatser och på skolor. Smörj våra ögon så att vi kan se. Tack för att du har satt ett trons folk på den här platsen. Stärk deras mod. Skärp deras blick. Tack att du använder dem. Tack att du berör den här staden genom ditt folk på den här platsen. I Jesu namn. Amen.